Public service. En institution som är älskad av vissa.
Det är en absolut självklar del i vår demokrati.
Och hatad av andra.
Därför är det, tror jag, bra om man lägger ner public service.
I sin nu drygt 100 år långa historia så har public service ständigt varit omdiskuterad.
The BBC has become, I think, an outlet for the woke liberal sort of woker artery.
Är det vänstervridet? Högerängsligt?
Public service är inte vänster. Ni kan tycka det hur mycket ni vill.
Är det för dyrt, för brett, för smalt?
I just don't think that people should be forced on pain of imprisonment to pay what is essentially a highly regressive poll tax.
I den här programserien frågar vi oss, hur blev public service som det blev? Är det en högmodig idé? En 1900-tals relik? Eller är det viktigare än någonsin?
The thing with public service broadcasting is that it's kind of impossible. It's impossible to get it right.
Du lyssnar på Omöjligt uppdrag. En serie i tre delar om public service födelse, strider och framtid i Europa. Avsnitt 2. Krig i allmänhetens tjänst.
Vad gör egentligen public service, alltså medier i allmänhetens tjänst, när stridsvagnarna rullar in över gränsen och när bomberna släpps över storstäderna?
Ja, det finns ju ett land i Europa där precis det här är vardag just nu.
At 5:30 maybe I was woke up by calling our head of news and she said me what the war started.
Det här är Mykola Chernotitsky. Han är chef för det ukrainska public service-bolaget Suspilne. Till skillnad från BBC, Sveriges Radio eller NRK, bolag som startades i fredstid och idag kan blicka tillbaka på en 100-årig historia, har Suspilne bara omkring 10 år på nacken. På ett sätt så är det fött i konflikt. En frukt av landets stora mediereform efter Euromaidan 2014. Ett bolag bildat för att bryta med en statskontrollerad postsovjetisk medietradition och för att närma sig Europa. Och med tanke på att man blev till samtidigt som Ryssland för fullt höll på att annektera Krim finns det kanske inget direkt normalläge för Suspilne. Men allting förändrades ändå den 24 februari 2022. Klockan 5:30 på morgonen, efter att Mykola Chernotitsky fått ett samtal om att invasionen hade inletts, drog han direkt in till kontoret för att börja en intensiv arbetsdag.
At 6:30 we started broadcasting.
Не обмежити рівень фінансування російських військових в банках, на які закладаються
När Suspilne efter Rysslands fullskaliga invasion plötsligt befinner sig i krig, så får det unga public service-bolaget en ny roll. Men vilken är den egentligen? Public service är förstås en viktig källa till myndighetsinformation i krig. Där kan man höra vad som gäller, vad man ska ta vägen. Och i krig så blir ju också tillgången till opartiska nyheter extra viktiga. Eller? Vad händer om public service skulle påverka krigsmoralen eller försvarsförmågan negativt?
Would you say that you are free to criticize the government?
Min kollega Martina Pierrot frågar Mykola Chernotitsky på Suspilne om de är fria att kritisera regeringen. Och han svarar ja.
If we have reason for that yet.
How free are you to report on, for example, war crimes committed by the Ukrainian side? Could you do something
in case,
like that?
In case if we have evidence and we understand what our audience need to know about that, we talk about that.
Om vi har bevis och vi känner att vår publik behöver veta det, då berättar vi det, säger Mykola Chernotitsky på frågan om Suspilne skulle publicera uppgifter om exempelvis ukrainska krigsbrott. Och Mykola har väl en ambition, precis som alla journalister har, att vara konsekvensneutral, opartisk, berätta allt som är sant och relevant. Men går det verkligen? Finns det verkligen oberoende public service i krig?
I det här avsnittet så ska vi titta närmare på det knepiga förhållandet som finns mellan public service och de statsmakter som man vanligtvis vill hålla på armlängds avstånd när det utbryter ett krig.
Och i public service 100-åriga historia så finns ju ett exempel som mer än något annat satt oberoendet på prov, nämligen andra världskriget. Så vi ska fokusera väldigt mycket på det. Men jag tycker ändå att vi ska börja lite tidigare än så.
Just det, för du pratade i förra avsnittet, Freddy, om hur orolig man var i början över radions genomslagskraft och hur det skulle kunna användas om det hamnar i fel händer. Och då är det ju faktiskt lite spännande att se hur den nyfödda radion lät i det land som skulle starta andra världskriget, nämligen Tyskland.
You have to understand just how much turmoil there was in the 1920s when when radio first appeared. In Germany it was crazy.
Det här är Alec Badenoch, mediehistoriker vid universitetet i Utrecht och expert på tysk broadcasting-historia.
I mean, the years immediately after the First World War were extremely turbulent in Germany.
22 december 1920. Det sprakar och knastrar något bedrövligt på frekvens 2700. Svårt att säga vad som är en rörorgel, klarinett eller stråke och vad som bara är statiskt brus. Men det gör kanske inte så mycket. För det är ändå nästan ingen som kan lyssna på den julkonsert som utgör Tysklands allra första radiosändning. Privatpersoner i Tyskland är nämligen förbjudna från att lyssna på radio, som en del av de väldigt hårda villkoren i Versaillesfreden. Så det är bara anställda på tyska postverket som får ta del av den här rätt kackiga utsändningen. Men inom några år lättas restriktionerna för tyskarna. Och de är nu äntligen fria att lyssna.
Achtung, Achtung, Berlin.
Och här är den. Den första utsändningen till allmänheten i Tyskland. Från den 29 oktober 1923.
Wir hören als nächstes die Kapelle Bernarete.
Jazzbandet Bernarete ska spela ett stycke foxtrot. Ett problem bara. Ska man få tillgång till det här så behöver man en radioapparat och man behöver betala licensavgift. Men det är få som har råd.
The week that broadcasting started in Germany was also a week of the hyperinflation.
Det råder nämligen avgrundsdjup ekonomisk kris.
So to actually pay your license fee that week you would have needed a wheelbarrow full of money to do it.
I slutet av hyperinflationsåret 1923 så har den tyska radion en mycket blygsam lyssnarsiffra. Knappt 500 personer. Men ekonomin ska snart stabiliseras. Och bara ett år senare så visar det sig också i mängden radiolyssnare, som går från några hundra till en miljon. På samma sätt som Tyskland är uppdelat i stater är också radion där i början regional. Bor man i Bayern så lyssnar man på en kanal, i Sachsen en annan, i Preussen en tredje. Men 1925 kliver den tyska regeringsmakten in. De startar den nationella paraplyorganisationen Reichsrundfunkgesellschaft, som tar kontroll över 51% av aktierna i alla radiostationer. Men till skillnad från BBC i Storbritannien har man inte tänkt så mycket på att hålla radion på en armlängds avstånd från statlig redaktionell kontroll. Tvärtom, innehållet som sänds ut regleras och styrs hårt. Det ska vara kultur och underhållning och absolut ingen politik i radion.
But what turned out to happen was that exactly trying to keep broadcasting apolitical meant A, that it was very conservative, B, that there had to be constant control to keep it apolitical, which meant that it was very easy then for an authoritarian government to take over.
Ja, ironiskt nog så gör ju det här statliga kontrollbehovet att en framtida, säg, rikskansler har alla möjligheter att göra radion till allt annat än något opolitiskt. 1932 har mängden radiolyssnare i Tyskland vuxit till över 4 miljoner. Och 1933 tar nazisterna makten. Kontrollen över radion går över omedelbart till propagandaministeriet. Och Josef Goebbels kliver raka vägen in till Reichsrundfunkgesellschaft och börjar diktera villkoren.
Your Jewish colleagues very quickly disappeared. And any of them who had been in the SPD, they disappeared.
Judiska medarbetare, socialdemokrater och höga chefer rensas ut direkt och ersätts av partilojalister.
They wanted people at the top of the organization to be Nazis.
Nazisterna fattar att det finns en enorm kraft i det här mediet. Goebbels själv beskriver det som det viktigaste instrumentet någonsin för masspåverkan.
Dass der Rundfunk für unsere Zeit genauso eine neue Entwicklung
der Geist. Ganska direkt blir det av högsta prioritet och se till att alla tyskar ska ha råd att köpa en radio. Lösningen blir att börja tillverka den så kallade Volksempfänger, folkets radio. En budgetradio till det netta priset av 35 riksmark, typ motsvarande en veckolön.
In many ways they were crappy radios. So if you could afford something better, you would definitely buy something better.
Okej, en riktig skitradio var det, men riktigt billig. Och man kunde köpa den på avbetalning.
Herr Hinkler, es war eben 5 Uhr. Heute ist Sonntag, der 19. Oktober. Der Deutschlandsender beginnt seine Sendung.
Så hur låter radion i Tyskland då när nazistpartiet tagit makten? Är det liksom Goebbels lynne och nazipropaganda för hela licenslanten?
Ja, det är ju definitivt den bilden man har, att det liksom bara prånglas ut Hitler-tal i tid och otid. Och det är ju klart att Goebbels, han lägger ju sig i något enormt i radioinnehållet. Han lägger sig personligen i vem som får och inte får vara med i radio. Men faktum är att när det blir för mycket propaganda, då får nazisterna lyssnarna emot sig. En intressant grej som Alec Badenoch har sett i sin forskning, det är att tyskarna fortfarande känner att de som licensbetalare har rätt att kräva vissa saker av innehållet. Det finns liksom en sorts public service-tanke kvar där, trots att Adolf Hitler har tagit över makten. En känsla av att nej, det här är faktiskt min radio.
Even into the Nazi era, people did write in to complain. And people did feel like they had the right to expect something from the broadcaster based in part on their license fee.
Det ironiska är att Josef Goebbels nya nazistradio, trots att den styrdes med järnhand, fortfarande hade en stor utmaning.
Because you know the one thing radios do have is an off switch.
Ja, en radio går att stänga av. I början av naziradions dagar så avbröt sändningar ofta av breaking news om att någon marsch var på gång nere på stan eller något. Men lyssnarna tyckte det blev enormt tradigt och irriterande att det vanliga programinnehållet stördes ut. Så ge folket propaganda, absolut, men linda in det. Och håll inte på att strula med tablån.
Whatever they did, they still had to maintain a schedule that people actually wanted to tune into.
Antisemitisk propaganda och kulturprogram med fokus på den ariska rasens överhöghet varvades med tidens populäraste musik och lätt underhållning. Så om du är en genomsnittlig tysk medborgare i mitten av 30-talet, inte är jude, rom eller politiskt aktiv i någon oppositionell grupp, ja, då kan du förmodligen lyssna på din folkets radio och överlag känna att, ja, här är allt som vanligt. Så stor skillnad är det väl inte från hur det var under Weimarrepublikens dagar. Klassiskt bröd och skådespel, helt enkelt.
The radio was a place where life sounded normal.
Men snart ska det ju bli omöjligt även för medborgare med skygglapparna på och hävda att allt är som vanligt.
This is London. You will now hear a statement by the prime minister.
Det är söndag den 3 september 1939, strax efter 11 på förmiddagen. I public service födelseland, Storbritannien, sker nu både världshistoria och radiohistoria. Britterna sitter runt radioapparaterna och får i direktsändning höra premiärministern Neville Chamberlain deklarera att Hitlers armé inte har gått med på uppmaningarna att dra sig tillbaka från Polen.
This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us.
It was in the end declared on the morning of the 3rd of September 1939.
Det här är Jean Seaton, professor i mediehistoria på Westminster universitetet.
Not in parliament, not to the monarch, though no doubt the monarch had been told, but in public on the radio.
I have to tell you now that no such undertaking has been received.
So Chamberlain literally says at 11:01,
this country is at war with Germany.
And at that moment, everybody's listening. Everything gets changed.
När Chamberlain är klar tar en BBC-programledare vid för att ge folket viktig krigsinformation från regeringen.
All cinemas, theaters and other places of entertainment.
Det här är BBC skyldiga att göra enligt sändningstillståndet i tider av kris.
Are to be closed immediately until further notice.
Nu är det krig, världskrig. Och radion är för första gången i historien en verklig massmedial maktfaktor med miljontals lyssnare. Ska BBC bli en spjutspets i informationskriget? Kanske rent av omvandlas till ett statligt propagandaorgan? Ja, frågan är hur man gör radio i allmänhetens tjänst. Bortom att rapa upp myndighetsförfattad samhällsinformation om stängda nöjespalats och var närmaste skyddsrum finns.
So I normally start a tour here anyway.
Yeah.
It's a sort of ship-like building, which a lot of 1930s buildings were, of that kind of period. Quite plain.
Det här är John Escombe, chef för BBC History. Det han beskriver här som en skeppliknande byggnad, det är Broadcasting House, BBCs högkvarter. Och han kallar det också lite tråkigt, lite alldagligt. Jag håller inte alls med. Jag tycker det var ett rätt mäktigt hus. Framförallt om man jämför det med DDR-betongklumpen på Gärdet i Stockholm. Men i alla fall, Broadcasting House invigdes den 15 maj 1932. Vi tar oss in via den gamla receptionen för att få lite old school-känsla.
So this is old Broadcasting House reception.
Det går i pampig art deco-stil och taket är målat i slående guldorange färg. Vid ingången får jag syn på ett bekant ansikte. En byst av den man som ni hörde om i förra avsnittet.
And there he is.
Yes.
BBC:s första chef, public service-pionjären John Reith.
Complete with a rather deep scar on his cheek because he suffered a bayonet wound in the First World War.
Our friend has got a pass. Right.
På andra sidan säkerhetsdörrarna, i det som kallas artistlobbyn, frågar jag John Escombe om dilemmat kring oberoendet som uppstår när kriget väl bryter ut. Enligt sändningstillståndet så är de alltså skyldiga att sända ut vissa budskap.
But that doesn't mean that it is obliged to put out the propaganda of one particular take on something. The BBC resisted direct efforts, and there were in the early years of the war, to simply pump out propaganda. So it always resisted that.
Nej, John Escombe betonar med stolthet. Han jobbar ju trots allt på BBC själv. Att de inte blir ett propagandaorgan under kriget, som vissa politiker vill. Men faktum är ändå att närheten mellan radion och regeringsmakten krymper. Nyhetssändningarna kan inte bara skickas ut, utan måste granskas hela tiden av myndigheterna för att försäkra sig om att de inte skadar krigsinsatsen.
There were official channels where quite a lot of the news was verified by government departments. So to that extent there was some level of control.
Inne på BBC försöker man ha tungan rätt i mun och vara försiktiga med vad man säger.
So it was a sort of mixture of, I wouldn't say self-censorship, but a kind of caution evolved, but it did not go down the state-controlled route.
Okej, okay, så inte helt statskontrollerat. Det är liksom inga ministrar som ränner runt inne på BBC och pekar med hela handen. Men lite statskontrollerat ändå. Viss information behöver granskas och godkännas av makten innan den kan gå ut i etern. Det nationella intresset trumfar liksom det fullkomliga redaktionella oberoendet när det är krig. Och det kanske helt enkelt ligger i linje med vad det är att vara i allmänhetens tjänst när landet är under attack.
Public service broadcasters serve the public, not politicians. But of course politicians may represent the public and are in a different relationship to the public during wars.
Mediehistorikern Jean Seaton igen.
It seems to me that during the Second World War the BBC and all public service broadcasters came into a position of negotiating the public interest for access to information very directly both with governments and with military.
Annat är det hos de helt statsstyrda radiostationerna i axelmakterna Tyskland och Italien. Där behöver man inte ägna sig åt fjantiga demokratigrubblerier, förhandla och ställa olika värden mot varandra. Där köttar man vid det här laget på direkt med flagrant offensiv propaganda och desinformation, styrt direkt från de respektive propagandaministerierna. Och de satsar stora resurser på att nå en internationell publik.
Germany calling, Germany calling, Germany calling.
Som det nazityska radioprogrammet Germany Calling, riktat mot britter och amerikaner. Sändningarna skulle demoralisera och avskräcka både de allierade trupperna och befolkningarna.
The British Ministry of Misinformation has been conducting a systematic campaign.
Den tyska propagandan nådde också Sverige via radiostationen Radio Königsberg. Här hör vi en av deras anställda, den svenska nazisten Torolf Hillblad.
Under en judisk krigsminister kastade England den 3 september 1939 krigets tärning och började kriget mot...
Längre söderut fanns Radio Bari, navet i den italienska fascistregimens utlandssändningar.
Ici Radio Bari.
Italienarna var på många sätt pionjärer. De har redan 1934 startat upp sändningar på arabiska, riktade mot en publik i Mellanöstern och Nordafrika.
You are listening to Radio Bari, which operates on a frequency of...
När Radio Bari blir mer och mer antibrittiska i sitt budskap i platser som Palestina, som vid den här tiden är ett brittiskt mandat, sporras BBC till att starta upp sina egna sändningar. BBC på arabiska går live 1938. Precis innan andra världskriget bryter ut har BBC expanderat till totalt 8 stycken internationella kanaler på andra språk. När kriget är över 1945 har den siffran vuxit till 48. Man kan väl kalla det ett sorts radiokrig med BBC på ena sidan och Nazityskland och Mussolinis Italien på andra.
A lot of research done by the BBC showed that if you wanted to beat propaganda and if you wanted to get the trust of audiences, you had to tell them the truth as quickly and as accurately as you could.
BBC hade kunnat gå i en annan riktning. De hade kunnat landa i att det stora ansvaret för krigsmoralen och nationens intresse kräver att man tystar ner egna förluster och överdriver egna framgångar. Men mediehistorikern Gene Seaton tror att en viktig anledning till att man började lägga korten på bordet för sina lyssnare i en så hög grad under kriget var att det gick så otroligt uselt för Storbritannien och de allierade i början.
The fact that the Allies catastrophically lost at the beginning of the Second World War was very helpful.
Så dåligt att det faktiskt inte var möjligt att låtsas som att det regnade.
You couldn't not admit you'd lost France. You couldn't not admit that the Netherlands had been run over by the Germans. Do you see what I mean? There were these huge, brutal, terrifying failures. And that got the BBC into the habit of saying, well, it's happened, so we're going to tell it.
Det visade sig att den här strategin, att så långt som möjligt berätta sanningen om kriget, var ganska så effektivt som propaganda. Effektivt för att vinna the hearts and minds hos publiken.
Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt.
När kriget pågått ett par år så har Nazi-Tyskland ockuperat nästan halva Europa.
Soweit die Meldung aus dem Führerhauptquartier.
BBC satsar stenhårt på att rikta sina sändningar till människor i de ockuperade länderna, som Frankrike till exempel. Nazityskland gör det straffbart, i vissa fall med döden, att lyssna på BBC. John Eskholm på BBC History igen.
The BBC has always had a tradition of broadcasting uncomfortable messages, the truth, in other words, as close as you can get, particularly to countries where there has not been a free and fair media. So the BBC did provide a window on the world, really, during a time of great tragedy.
Men BBCs utlandssändningar är inte bara till för att ge publiken i de ockuperade länderna en mer sanningsenlig bild av den ockuperande regimen och av kriget. Nej, sändningarna används också för att mer direkt påverka kriget. London blir en samlingsplats för flera av de statsöverhuvuden som behövt fly hals över huvud när nazisterna dragit fram genom Europa. Frankrikes premiärminister Charles de Gaulle är en av dem. Och en av de första sakerna som han gör är att han vänder sig till BBC. Det berättar Robert Seether, före detta chef på BBC History.
He knocks on the door of Broadcasting House, this building, and says, can I use your airwaves to communicate to men and women, French men and women who are scattered across Europe, to join me and fight Nazism. And he launches the resistance here in this building.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres.
Charles de Gaulle drar igång motståndsrörelsen live i BBC.
De continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout.
Och i BBCs franska sändningar ges det plats åt kodade meddelanden som dechiffreras av motståndsmän på marken. Det här om något understryker att BBC i allra högsta grad också är en aktiv del av krigsinsatsen och informationskriget.
So the French service was full of hugely literate and creative people that were often misquotations of Baudelaire or other poets, and that would indicate that the attack was coming.
Here is the news. But first, here are some messages for our friends in occupied countries.
Så här kunde det låta.
John is growing a very long beard this week.
John odlar ett väldigt långt skägg den här veckan.
Long sobs of the violins of autumn. They song grow long.
I mean they couldn't overegg it. So if they put too many in it would be ridiculous. So they're quite subtle. They're often just one word changes and that's the indication, yeah.
Den svenska eftergiftspolitiken mot Tyskland till trots så skedde faktiskt liknande verksamhet här i Sverige också. I största hemlighet. För att bistå motståndet i våra nazi-ockuperade grannländer. Det berättar radiohistorikern Göran Elgemyr.
Det var alltså norrmän eller danskar här i Stockholm då, som drev de här nyhetsutsändningarna. Och i de danska så förekom det meddelande till den danska motståndsrörelsen. Det var ett system som byggde på hur man började eller avslutade den danska sändningen. Så att i Danmark kunde man sitta och lyssna, och när man börjar på ett speciellt sätt sändningarna så kunde det till exempel betyda att vapensändningar var på väg till Danmark över Kattegat. Och det här var ju all hemlighet. Tyskland kom aldrig underfund med det här.
Men var det här känt inne liksom på Sveriges Radio?
Det var ytterst få som kände till det. Jag tror inte heller att radiochefen kände till det. Därför att han skulle nog stå helt och hållet fri om det här avslöjades.
At 1 minute after midnight tonight, Tuesday the 8th of May, we may allow ourselves a brief period of rejoicing.
Här igen, den gamle BBC-hataren och premiärministern Winston Churchill, som under kriget blivit en av världens kanske mest välkända radioröster i just BBC.
Today is victory in Europe day.
Här deklarerar han att kriget äntligen är över.
Tomorrow will also be victory in Europe day. But let us not forget for a moment the toils and efforts that lie ahead. Japan with all her treachery and greed.
Ja, 1945 tar alltså kriget slut och radion, public service, har varit en av huvudspelarna kan man ju säga. Vilka konsekvenser får det här då, undrar jag? Hur förändrar det public service?
Ja, för BBCs del så var det flera saker. De har ju på bara några år blivit ett av världens största mediebolag. När BBC World Service expanderat till radio på över 40 olika språk. Än idag så är ju BBC ett av de största mediebolagen i världen. Och så kan man ju säga att andra världskriget får utrikeskorrespondenter att slå igenom på allvar. Och reportrar och nyhetssändare får mer status.
I mean, they didn't even used to name the announcers reading the news until into the war. And so it liberated people's thinking around radio.
Radion gör att lyssnarna känner att de verkligen är på plats och att reportern är den som gör världen tillgänglig genom radioapparaten.
So there was a famous broadcast over Berlin, an air raid over Berlin, which was broadcast live on radio, and it turned the reporter into a sort of personality.
I knock off as he goes over to the intercom, and here we go to drop our bombs on Berlin.
Det är det här helt otroliga inslaget John Eskholm pratar om, när BBCs reporter Winfred Vaughan Thomas får åka med ett bombflygplan under ett anfall över Berlin.
Where is he? Rear gunner, can you see him? Down! 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 He's shot down! He's shot down. Down! Did you shoot him down?
Yeah.
Yeah, he's got him, boy! Right in the middle!
Bloody good! Yeah.
Bloody good! Yeah. Bloody good. Yeah. Bloody good. Yeah. Yeah. Right about taken, keep waving, black coming at me!
De allierade vinner kriget på marken och BBC och deras public service-modell vinner också radiokriget mot de statsstyrda kanalerna i Tyskland och Italien. Och när EBU, Europeiska Radio- och TV-unionen, bildas 1950 så är det tydligt att BBC mer eller mindre betraktas som guldstandarden för hur man ska bedriva nationell radio och TV.
They actually said we will take whatever the BBC does as best practice. We assume that's the right way to do things. So the BBC did have a fairly strong influence.
Och britterna är inte sena med att använda det här inflytandet i Tyskland, som i och med krigsförlusten har blivit ockuperat av de allierade och uppdelat i fyra zoner. I den brittiska zonen ska public service gospeln spridas. Radiokanalen Nordwestdeutscher Rundfunk startas helt i BBCs avbild. Men det visar sig vara svårare än britterna trott att få med tyskarna på en modell som inte är tänkt att vara helt statskontrollerad. Ända sedan tyska radions barndom på 20-talet hade politikerna haft händerna i radiokakburken. Och det är ju svårt att lära en gammal hund att sitta.
They had to fight very, very hard to come up with a model that would not be under state control. Because all of the new politicians said, okay, well, we'll be in charge of radio again. And the British kept saying, no, that's not how this is going to work.
Ett krav som alla de allierade ställer på den tyska radion efter kriget, det är att den ska återgå till att vara regional och inte centralstyrd. Reichs Rundfunkgesellschaft visade sig ju inte vara jättesvår för nazisterna att ta över. Så när efterträdaren ARD startas, den nya paraplyorganisationen för public service-bolag i Tyskland som finns än idag, så får den rätt begränsad makt över de lokala bolagen.
The Allies really, the reason Germany has this federal system is because the Allies absolutely did not want there to be a centralized broadcaster.
Men du Fredrik, det är ju en sak att i liksom fredstid prata om public service och medier i allmänhetens tjänst, att de ska vara opartiska, konsekvensneutrala, oberoende. Men i händelse av ett krig och en invasion, är det självklart att vi vill ha den typen av fria oberoende medier? Vill vi inte ha, alltså vad är det att vara i allmänhetens tjänst i ett krig?
Ja, det har jag verkligen också börjat fundera på. För det är ju lätt att tänka som du säger att så här, de här stora värdena är liksom, de är universella och de gäller alltid. Men tänk om det förstör en krigsinsats.
Mm. Granskande journalister som avslöjar den bristande försvarsförmågan kanske inte vad Sverige behöver i en sån situation.
Nej, då vill man ju liksom gå efter den där gamla parollen en svensk tiger.
Jag kan väl tro att Sveriges Radio absolut inte vill vara underställd regeringen vid krig eller krigsfara.
Radiohistorikern Göran Elgemyr igen.
Man vill ha en viss självständighet gentemot regeringen.
Men är det möjligt under ett krig att vara helt självständig?
Nej, det går ju naturligtvis inte.
I vårt svenska sändningstillstånd finns något som Göran Elgemyr menar är en rest från andra världskrigets dagar. Den kallas lydnadsparagrafen. Och i den står att public service-bolagen, när Sverige är i högsta beredskap, ska fortsätta vara självständiga organisationer med särskilda totalförsvarsuppgifter. Men det står också att vi ska lyda direkt under regeringen.
Det måste ju också bedrivas en viss mån av propaganda, som det var också under andra världskriget i Sverige. Det bedrevs ju en propaganda i svensk radio.
Major Arvid Eriksson håller nu ett föredrag om krigspropaganda.
Den som framförallt bedrev propaganda, det var ju den så kallade radiomajoren Arvid Eriksson.
Det där är allt saker som vi svenskar i dagens situation allvarligt måste göra klart för oss.
Så på olika sätt förberedde de svenska lyssnarna på hur de ska förhålla sig vid krigsfara eller krig.
Vi är, som aldrig förr, utsatta för propagandaanfall från båda de krigförande sida.
Och så kommer det naturligtvis att vara även i framtiden.
Frågan hur den så kallade lydnadsparagrafen egentligen ska tolkas, vad den kommer att innebära konkret för public service redaktionella oberoende, det kan vi inte veta förrän det smäller till på riktigt. Kanske får vi en ny radiomajor som ska ingjuta krigsmoral och beredskapsanda i befolkningen. Och visst känns det som att det finns ett gäng som redan gjort audition för den rollen under de senaste åren.
Ja, det är väl helt klart att den ryska planen, eller möjligen de ryska planerna, har gått, ska vi säga, om inte.
Jag tänker nog att om det skulle bli krig i Sverige nu, så finns det ju några radiomajorer man redan har tänkt ut då i så fall. Sådana som Joakim Paasikivi och sådana där som man ser mycket nu som pratar om Ukraina. Så där.
Ja, det kan man tänka sig, visst.
To Ukraine now, and it's nearly 3 years since Russia's full-scale invasion of the country.
Ja, nu är det krig i Europa igen. Och på det unga ukrainska public service-bolaget Suspilne måste man nu förhålla sig till samma dilemman som BBC behövde göra när bomberna föll där för 80 år sedan. Ska man välja propaganda och desinformation eller journalistik som vapen i informationskriget mot Ryssland?
We need to follow journalist standards and need to give truth about what happens on the ground.
Mykola Tjernotitsky, chef för Suspilne, har i alla fall ambitionen att gå på BBCs spår. Det bästa försvaret mot propaganda är att skapa tillit och berätta sanningen om vad som händer på marken, säger han. Helt enkelt förhålla sig till journalistiska principer, precis som vanligt.
It's the better way to defeat against propaganda.
Hela premissen för det här uppdraget som public service har i krig, det är ju att public service fortsätter att vara en institution även i framtiden. Men det är långt ifrån säkert att media i allmänhetens tjänst kommer att överleva. Det ska ni få höra om i nästa avsnitt.
Pretty much all of them wanted to convert their state media systems into public service companies after the fall of the Soviet Union, and very few of them succeeded.
Vi säger att vi ska leverera oberoende och opartisk nyhetsförmedling och fördjupning till folket. Och jag upplevde inte att vi gjorde det riktigt.
Public broadcasting was always going to be doomed.
Du har lyssnat på Omöjligt uppdrag om framväxten av public service i Europa. Den som har gjort programmet är Freddy Rammel, exekutiv producent Anna Johannesen. Bakom ljudmixen står Johan Hörnqvist och själv heter jag Martin Wiklin. Omöjligt uppdrag är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.